Ja, det är Åke Sandin där. Och då följer som vanligt Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Det är frågan om den 1469:e sändningen som hörs från söndag den 24 juni. Men den här gången i sommar under 3 veckor, inte 2, så nästa gång Radio TUFF sänds, det blir först den 15 juli. Sändningen i största korthet. Många rosor delas ut, men några har som riktiga rosor vassa taggar. Den om Jemenkriget kunnige Roland Hedayat intervjuas om Jemen. Det är den värsta humanitära katastrofen råder. Koreakännaren Christer Lundgren om resultatet av mötet mellan USAs president och Nordkoreas ledare. Men allra först, 22 sekunder, Louis Armstrong.
Oh, say, see, bond. Lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see, bond.
Ja, som vanligt blir jag så uppeppad av Louis Armstrongs positiva syn på tillvaron. Så jag sätter igång med veckans rosor från Radio TUFF. Den första går till alla solidariska människor som enligt den fina folkrörelsetraditionen blir medlemmar i Tyresö U-lands- och fredsförening, TUFF alltså, genom att på TUFFs plusgiro 16 01 37-6 sätta in 200 kronor och kanske för Anna på samma adress familjemedlem 80 kronor. Plusgiro till TUFF är alltså 16 01 37-6. Nästa ros ger jag till Stefan Lindgren som i sin blogg 8 dagar bland annat skriver citat: USA, Frankrike och Storbritannien anföll den 14 april 2018 Syrien med 103 kryssningsmissiler till en kostnad av 1 miljard dollar, det vill säga uppåt 9 miljarder kronor. Missilattacken uppgavs vara svar på ett förmodat kemiskt anfall den 7 april mot civila i Douma. En fejkad händelse som filmades av medlemmar i organisationen Vita Hjälmarna. Filmen spreds blixtsnabbt via nyhetsbyråer och visades på ett stort antal tv-stationer. Attacken blev totalt politiskt, militärt och moraliskt fiasko. Att inget kemiskt medel kemiskt anfall inträffade bekräftades av läkare på sjukhuset där händelsen filmades. Journalister från franska AFP, tyska ZDF, amerikanska CBS samt av den legendariske Mellanöstern-korrespondenten Robert Fisk på plats i Douma rapporterade att Assads kemiska anfall inte inträffat. Till sjukhuset kom inga skadade civila och rapporter om några som dödats av kemiska medelsvapen har inte styrkts. Slutcitat från Stefan Lindgren. Så en ros till den nya spanska regeringen som tog emot Läkare utan gränsers fartyg Aquarius som den 17 juni nådde Valencias hamn. Efter många dagar till havs välkomnades 629 flyktingar. De möttes på kajen i den spanska staden av 2000 hjälparbetare från bland annat Röda Korset och av applåderande välkomnade spanjorer. Flyktingarna lämnade Libyen en dryg vecka tidigare i flera farkoster som inte var sjövärdiga. Några var ytterst nära att drunkna innan de räddades till fartyget Aquarius. Den nye högerpopulistiske italienske inrikesministern vägrade att låta fartyget angöra italiensk hamn. Malta reagerade på liknande vis. Tack för att ni öppnar era armar när andra vänder ryggen till och vägrar visa solidaritet, säger generalsekreteraren för Röda Korset och Röda Halvmånens internationella federation. Läkare utan gränser, gränsers räddningschef Karlin Kleijer anser att europeiska länder som nobbade Aquarius agerade skamligt. Så en ros till FNs flyktingorgan UNHCR som nu meddelar att världens flyktingar blir allt flera. Nu uppgår antalet till hela 68,5 miljoner människor. Kriserna i Demokratiska republiken Kongo, Myanmar, Burma och Syrien har bidragit till ökningen. Största mottagaren sett till sin befolkningsmängd är Libanon. Landet beräknas ha 164 flyktingar per 1000 invånare. För Sverige är motsvarande siffra 24 per 1000 invånare. Men en ros till Sverige i alla fall, som kommer att ge ett rekordstort bidrag till flyktingorganet UNHCR. 3,5 miljard kronor över 4 år. Biståndsminister Isabella Lövin säger, citat, vi vill rädda människor som befinner sig i akut nöd och ger pengarna utan förbehåll. Slut citat. Så en ros till Uppsala universitet som meddelar att det varit färre dödsoffer i krig nu för 3:e året i rad i världen. Men antalet dödade under 2017 i olika krig uppgick ändå till hela 89 713 människor. En ros till de många amerikaner som protesterat mot att flyktingar som tar sig över gränsen från Mexiko arresteras medan över 2000 barn, varav ett hundratal under 4 år, separeras från föräldrarna och sätts i burar. En ros till Sven Hildman, erfaren diplomat som om fotbolls-VM i Ryssland säger, citat, det är ofrånkomligt att stora idrottsevenemang och politik hör samman när det rör ett land som ter sig så kontroversiellt som Ryssland. Det är dock så att de allvarliga motsättningar och ideologiska konflikter som råder mellan västmakterna och Ryssland inte löses genom sanktioner och bojkotter eller genom att diplomater skriver på några avtal. Motsättningarna bottnar i enskilda människors fruktan och farhågor, i konflikten mellan vi och dem, och kan endast mildras genom att man ser och förstår den andra. Visumfrihet och frihandel är därför de bästa politiska konfliktlösningsinstrumenten. Så res till VM i Ryssland och se med egna ögon vad Ryssland och ryssarna har att erbjuda, säger alltså Sven Hildman. En ros till Sören Somelius som på sin blogg www.nyakulturenkultursoren.se bland annat skriver, citat, EU och NATO ska jobba närmare varandra, heter det vid en rapport från Sveriges Radio. Hur då? NATO kräver mångmiljardsatsningar av sina medlemsländer i EU som ska gå till vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Inte för att underlätta människors kommunikation, inte för att tågen ska komma och gå i tid, inte för att miljövänliga snabbjärnvägar ska kunna konkurrera med flyget. Ack nej, skriver alltså Sören Somelius. En ros till förre statsministern Göran Persson, minns ni honom, som har flera konkreta förslag på hur hans parti ska vända den pågående krisen inom socialdemokratin. Bland annat säger han, citat, jag tycker att vi ska gå ut och tydligt säga nej till NATO i den här valrörelsen eftersom de borgerliga vill säga ja till NATO. Slut citat. En ros till Birger Schlaug som om Per Gahrtons bok med titeln Är Ryssland ett hot? Exemplet i Georgien. Skriver. Vad värre är, citat, vad värre är hur svenska politiker, allt från Björklund till försvarsminister Hultqvist, nyttjat den ensidiga bilden av Georgienkriget för att ge fram mer pengar till militär upprustning, värdlandsavtal med NATO och krigsretorik i syfte att driva in Sverige som medlem i NATO. Och sitt slutcitat. Schlaug rekommenderar Gartons bok för den som vill ha en initierad och mer balanserad bild av såväl kriget i Georgien 2008 som händelseutvecklingen i Georgien. En rosen till Sheila Garapiccio, professor i statsvetenskap vid University of Richmond. Hon skriver om det glömda kriget i Jemen där saudierna bombat i över 3 år och som vållat den värsta katastrofen, humanitära katastrofen i vår tid. Hon skriver bland annat, citat, barn svälter medan snuskigt rika monarkier attackerar dem med de mest avancerade vapen Storbritannien och USA har att sälja. Slutcitat. Och om en stund i Radio Tuff hörs Roland Hedajat avslöja mer om detta krig. Så en ros till Anna-Lena Laurén som den 16 juni i Dagens Nyheter har en flera sidor lång intervju med ryskan Maria Sacharova som försvarar den ryska politiken bland annat med att säga om förgiftningen av Sergej Skripal och hans dotter, citat, ingen vill ta reda på vad som egentligen har hänt. Slutcitat. Mera om hennes åsikter finns i bloggen www.tuffsandin.blogspot.com från den 20 juni under rubriken citat, DN överraskar speglar ryska ståndpunkter. Och slutligen en ros till Sara Wagenknecht, ledamot av den tyska förbundsdagen för partiet i Linke. Hon säger bland annat, citat, det senaste året har de europeiska NATO-länderna satsat $300 miljarder och NATO totalt $900 miljarder på rustningar. Tidigare talade ni om att bekämpa orsakerna till att folk flyr. En tiondel av dessa 900 miljarder skulle räcka så att inte ett enda barn i världen skulle behöva dö av sjukdomar orsakade av fattigdom. 900 miljarder, jag nämner er för er jämförelse. Ryssland satsar $66 miljarder om året. Vi talar alltså om en relation om 900 miljarder kontra 66 miljarder. Och då säger ni på fullt allvar att vi först och främst måste upprusta så att Putin inte står framför Berlins infarter imorgon. Vad är det för galenskap ni sprider här? Säger alltså Sara Wagenknecht. Och det får sluta rosorna för idag. Vi övergår sen i Radio Tuff till Jemen och Korea. Och på telefonen från Nacka har vi nu med oss Roland Hedajat som har ägnat en stor del åt Jemen, den konflikt som inte hörs värst ofta om, men som lär vara den största humanitära katastrofen i världen just nu. Hur är det i Jemen?
I Jemen så har vi en situation som består i att en grupp av befolkningen, en politisk gruppering som kallas Houthi, som är allierade med flera andra grupperingar inom Jemen, tog över makten från ett korrupt regim, en korrupt regim i strax innan 2015.
Ja.
Detta var fel regim enligt Saudiarabien. En regim som de inte skulle kunna styra.
Mm.
Och då ville de bomba den gamla regimen tillbaka till makten.
Och bomba har de gjort i 3 år nu, va?
De har bombat sjukhus, de har bombat
skolor,
jordbruksarealer, de har klusterbombat områden. Och vi ska betänka att Jemen var innan detta kriget började till 90% beroende av import av mat. Det var ett av världens fattigaste länder.
Och nu svälter de, va?
Och nu svälter de och bombas av bland världens rikaste länder. Det är så fruktansvärt skamligt.
Ja, rikt, ja, det är ju Saudiarabien. Till och med president Bush som ju uppmärksammar, är affärsman och uppmärksammar rikedomar. Han besökte ju Saudiarabien och skällde ner Iran vid det tillfället. Men sa ingenting om Saudiarabiens extrema sunnimuslim som har landat sig i Irak och Syrien. Hallå?
Nej, Saudiarabien är ju västallierade. Och det som är så påfallande är att när man läser västlig press, inklusive svensk press, beskrivelse av situationen i Yemen, så försöker man att symmetrisera konflikten. Alltså angripare och angripen kallas båda för de stridande parterna.
Ja.
Vi ska komma ihåg att den jemenska civilbefolkningen och också Jemens administration hade inte attackerat Saudiarabien. De utgjorde inget hot mot Saudiarabien innan kriget. Det är en ren intervention.
Ja.
Och syftet med att bomba civila anläggningar i Jemen, det är att få folket på knä så att de kan ta över Jemen och göra dem till lydrike för sina egna behov.
Det har de inte lyckats med ännu. Det har ju varit, på sistone har det varit en del i pressen om den här hamnstaden Hodeida.
Hodeida, ja, det stämmer.
Den enda inkörsport för mat och mediciner till den svältande jemenitiska befolkningen. Så vad vet du om det?
Ja, alltså det man har gjort har ju varit att ta befolkningen som gisslan. Det har man gjort nu i 3 år genom att försöka att svälta ut dem så gott man har kunnat med de här bomboperationerna som vi har nämnt.
Ja.
Man har ju bombat vattenverk och matförråd och så vidare också.
Mm.
Men eftersom man inte har lyckats ändå få befolkningen på knä så vill man nu skruva upp en nivå och angripa Jemens civilbefolknings nästan enda livlina in för försörjningar av mat och förnödenheter.
Mm.
Det är så att av de 28 miljonerna jemeniter så är enligt hjälporganisationer FN 22 miljoner i akut behov av humanitär hjälp.
De svälter alltså?
Ja, av dessa 22 miljonerna som är i akut behov så är 8 miljoner på randen av svält.
Mm.
Och svält. Alltså denna siffran ökar ju givetvis dag för dag.
Och
80% av matförsörjningar som kommer till Yemen går in via Hodeida.
Aha. Så den är viktig, den hamnstaden. Om den blockeras så blir det ännu värre svält i Yemen.
Vi kommer att se att de 8 miljonerna snabbt kommer att drabba. Alltså det kommer att drabba miljontals nya människor.
Mm.
Och under tiden så kommer man då fortsätta att gråta krokodiltårar och så prata om konflikt mellan Saudiarabien och Iran som är bara ren nonsens.
Det är nonsens alltså. Är inte Iran engagerat?
Iran har stött denna vi kan säga upproret eller Jemens självständighetsaspirationer från början diplomatiskt och i FN, och de är helt tydliga med att de stöder det. Men att symmetrisera konflikten och säga att Iran är lika skyldig till konflikten, det är nonsens, för att ingen har kunnat påvisa någon särskilt i någon särskild utsträckning att vapen har kunnat komma in till Yemen från Iran.
Ja.
Det är ju... alltså, vi har en situation där den ena sidan bombar, som vi har sagt, all civil infrastruktur. Och så är det ett land som är 2000 kilometer bort och som säger att de stöder den andra sidan. Och så gör man dem till lika skyldiga. Alltså det är som gjort för att man ska bli likgiltig och inte förstå sig på konflikten. Och vi kan säga att denna propaganda, vill jag kalla det, som serveras i svensk press och i västlig press, det är Saudiarabiens propaganda. Det är precis den melodin som Saudiarabien vill att vi ska höra. Och skälet för att vi serverar den är för det första att vi har ett intimt försvarssamarbete med USA. Och eftersom USA är allierad med Saudiarabien så får vi inte kritisera Saudiarabien. Dessutom skulle det skada vår exportindustri.
Ja, just det. Det finns en statsvetare som heter Sheila Carapiccio. Hon är professor vid Richmond University. Hon har sagt att barn svälter medan snuskigt rika monarkier attackerar dem med de mest avancerade vapen Storbritannien och USA har att sälja. Det är väl så att Saudiarabien är så rikt så vi fjäskar för dem. Det går att tjäna mycket pengar på vapenförsäljning till Saudiarabien.
Ja, det är precis. Det är helt rätt. Och hon är också väldigt tydlig på en sak. Hon kallar det här ett aggressionskrig och inte liksom de stridande parterna.
Nej.
Hon har just nyligen skrivit en artikel som heter Saudi och UAE, alltså de förenade Arabemiraten.
Ja.
Deras slakt i Yemen är inte en proxykrig med Iran.
Proxy, det är ingen krig med, genom ombud.
Just det.
Mm.
Så hon är helt tydlig på det och försöker att reda ut begreppen och demystifiera den här symmetriseringen av konflikten.
Men när drygt treåriga bombningen från Saudiarabien mot Yemen, den har ju också ställt till med sjukdomar. Hur är det med kolera till exempel?
Ja, alltså Yemen är just nu världens största humanitära katastrof. Det är de allra flesta överens om. Ja. Och det lär ha varit, eller lär vara, en av historiens mest omfattande utbrott av kolera också.
Någon miljon barn lär lida av kolera och har det svårt att få vård.
Ja, jag har inte uppdaterat med siffrorna. Jag tror det är runt, jag har hört någonting som mellan 600 000 och uppåt har smittats av kolera.
Ja.
Oavsett så är det en enorm siffra.
Mm. Vad tror du det här kommer att mynna ut i? Kommer Saudiarabien att vinna genom att fortsätta i åratal att bomba det lilla fattiga Yemen? Eller kommer det att bli fred på något vänster?
Saudiarabiens officiella propaganda när de startade det här bombkriget var att de skulle bomba Yemen tillbaka till stabilitet. Om någon någonsin har sett exempel på det i historien, att man kan bomba Yemen till stabilitet.
Ja, det är vackert sagt, men lögnaktigt.
Ja, så det som sannolikt kommer att hända är, alltså i värsta fall så kommer ju då den här motståndsrörelsen, alltså Yemens nationella försvarsstyrkor vill jag kalla dem. De har nämligen en organisation och det omfattar då mycket, mycket mer än de så kallade Houthi-rebellerna.
Ja.
För att ju mer extern aggression som har övats mot Yemen, ju fler har anslutit sig till motståndet.
Mm.
Så man kan se, och det visas aldrig i svensk press, enorma människosamlingar som demonstrerar mot kriget i Sanaa. Miljontals människor faktiskt.
Sanaa, det är huvudstaden i Yemen.
Det är huvudstaden, ja.
Så
detta kan bara sluta illa om inte världen tar itu med och får Saudiarabien att stoppa. Och ja. Gör de det inte så kommer det särskilt säkert inte att gagna Saudiarabien heller.
Man vill ju inte stöta sig med ett sånt rikt oljeland som Saudiarabien dit man kan skicka vapen för miljarder kronor från USA, Storbritannien och till och med Sverige.
Ja, det är rätt. När det gäller Saudiarabien så kan man säga att hyckleriet har blivit norm. Det är liksom den vanliga modus operandi för väst är att betrakta att blunda för vad Saudi-Arabien gör i andra sammanhang så länge man kan sälja vapen. Och men, Sverige säljer vapen till Förenade Arabemiraten och till Saudi-Arabien.
Nu har vi, Roland Hedberg, att belyst ett ämne som är mörkat, som det kallas det glömda kriget i Jemen. Lite grann, du ska ha stort tack för det.
Och ja, tack.
Jag återkommer tack. Sedan kanske. Tack så.
Tack ska du ha.
Vi har på telefon med oss Christer Lundgren som kan Korea bättre än de andra. Det blev ju en stor förtjusning över Kim Il-jungs och Donald Trumps möte i Singapore den 12 juni. Men sen har man inte hört så mycket om det. Vad tror du det blir något resultat av löftena?
Ja, jag tror absolut det här är ett historiskt möte i sig. Redan det faktum att USA träffar på högsta nivå Nordkoreas ledare är ett erkännande av Demokratiska Folkrepubliken Korea som är viktigt. Och det är på uppmaning av de nord- och sydkoreanska ledarna tillsammans som den här fredsprocessen kommer igång, och man har vädjat till USA om att avsluta Koreakriget.
Ja, det har de inte gjort fastän det slutade 1953. De slöt en vapenvila då, men fred har de inte slutit.
Nej, fred skulle ju innebära att USA erkänner resultatet av Koreakriget, nämligen att de misslyckades med att krossa Folkrepubliken i norr och lägga under sig hela Koreahalvön. Och det finns det krafter i USA som vägrar acceptera. De är ute för att störta den nuvarande regimen i Nordkorea och att ta kontroll över hela halvön.
Kommer denna regim verkligen att avskaffa sina kärnvapen? Det beslöts bara att man skulle arbeta för att göra Nordkorea kärnvapenfritt.
Man har ju arbetat 6 år på att skaffa sig kärnvapen som avskräckande, ja mer än 6 år, men 6 år intensivt nu under Kim Jong-un, för att skaffa sig ett avskräckande kärnvapenförsvar. Och frågan är väl hur det avvecklas och på vilket sätt. Finns inte hotet så behövs inte kärnvapnen, det är ju klart. Va? Men först måste man ju se till då att hotet verkligen försvinner genom en stabil fred på något vis. Och hur man ska, USA kräver ju då att Nordkorea först ska avveckla sina kärnvapen. Och det vet jag inte hur det ska gå till, men det kan man ju tänka sig att de temporärt åtminstone överförs till Kina, som är en kärnvapenmakt och som ligger i grannskapet. Och då finns de inte kvar på Koreahalvön längre.
Nej.
Och man har ju redan gjort så att man har sprängt 2 av de provanläggningar själv som USA tidigare hotade att bomba.
Ja.
Så att ett steg på vägen har man tagit, men det är ju en ömsesidig process. Man väntar också på vad USA ska...
Vad lovade USA? Vad lovade Trump för någonting? Bland annat sluta med de här krigiska militärmanövrarna från Sydkorea.
Ja, Trump lovade i den gemensamma överenskommelsen i Singapore här att övervinna årtionden av spänningar och fientligheter mellan de 2 länderna som en början på en ny framtid.
Ja.
Att skapa en långvarig och stabil fredsregim på Koreahalvön och att etablera nya förbindelser mellan USA och Demokratiska Folkrepubliken Korea.
Men kommer
lite vaga löften.
Kommer USA att sluta med sina krigiska manövrar i Sydkorea?
Ja, det kan man tänka sig. Alltså, Donald Trump kanske slutar med dem, men man vet ju inte vilka presidenter som kommer efter, och det kan ju svänga. USAs politik är ju inte känd för sin stabilitet i de här avseendena. Så att det kan återupptas. Men om man lägger nu en ordentlig fredsuppgörelse och en stabil grund, så är förutsättningarna för krigiska manövrer sämre. Sen kan de hålla gemensamma övningar, men de behöver inte rikta sig mot Nordkorea. Det behöver inte vara invasionsövningar.
Men amerikanska trupper finns kvar i Sydkorea?
Ja, ännu så länge så gör de det. Och när de ska bort, det står i stjärnorna. Det vet man inte.
Nej. Är du hoppfull? Du var hoppfull för...
Ja, jag är hoppfull. Framförallt för att närmandet mellan Nord- och Sydkorea är väldigt betydelsefullt. Det koreanska folket får möjligheter att träffa varandra och umgås, och att ha ekonomiskt samarbete som är strategiskt betydelsefullt även för Sydkorea. De får direkta landförbindelser genom Nordkorea med Ryssland och Kina och hela den eurasiatiska kontinenten.
Ja.
Och det tror jag är en viktig pusselbit i det hela.
Ja, vi håller tummarna.
Ja, det får vi göra.
Tack Christer Lundgren för denna rapport.